Du lyssnar på Städerskan av Dag Örlund och Niklas Franklin. Uppläst av mig, Anna-Maria Kjell. Det här är en fiktiv berättelse. Alla namn är påhittade och varje liknelse med nu levande personer är en tillfällighet. Lördag 18 juli. Ett par billyktor skymtade då och då genom buskarna som kantade vägen och motorljudet hördes allt tydligare. Det handlade om max en halv minut innan bilen skulle vara framme hos dem. Susanne hade varit tvungen att fatta ett snabbt beslut. Skulle de lämna sin bil eller behålla den? Fordonet var deras bästa möjlighet att ta sig från den brinnande stugan med den döde partiledaren. Justitieministern Erika Wallgren låg i baksätet. Hon kör till när Susanne rivstartade och bilen sladdade iväg. Det sista Susanne gjort innan hon hoppat in på förarplatsen var att smeta lera på den främre nummerplåten så att personerna i den mötande bilen inte skulle kunna läsa registreringsnumret. Den smala grusvägen rymde knappt två bilar i bredd. Så vad som skulle hända när de möttes visste hon inte. Susanne bad en tyst bön att den mötande bilen skulle vara betydligt mindre än den stora Mercedesen hon körde. Om det var någon gudomlig hjälp eller bara ren tur gjorde detsamma. Men när de rundat en dunge med låga träd kom en liten bil emot dem. Av de tända strålkastarna att döma var den också gammal. Runda lyktor med svagt gulaktigt ljus. Susanne trampade gaspedalen i botten så att hjulen spann i det lösa underlaget innan de fick fäste igen. Hon slog på helljuset för att blända föraren i den andra bilen. Avståndet minskade snabbt och det var bara sekunder kvar till de skulle kollidera. Men för helvete, kör åt sidan då! Skrek Susanne och precis då gjorde den lilla bilen det. Den slirade mot kanten på sin sida och hjulen hamnade utanför vägbanan. Bilen kasade ner för den låga slänten ner på åkern och såg ut att välta. Susanne höll krampaktigt i ratten och hade fullt fokus på att hålla kvar Mercedesen på vägen. Erika skrek ifrån baksätet och Susannes mun blev till ett streck. Den akuta faran var ju för tillfället över och deras chanser att komma undan hade ökat avsevärt. Justitieministern var vek. En potentiell risk i framtiden. Någon minut senare var de ute på asfalterad väg och om ytterligare några minuter skulle de vara framme vid E18 som ledde söderut mot Stockholm. Vilket var nästa steg? Susanne övervägde att rådgöra med Erika som nu reser upp i baksätet, men efter att ha tagit en titt på henne i backspegeln slog hon bort tanken. Sveriges justitieminister, en av landets viktigaste ledare, såg eländig ut. Hon hulkade, snoret rann, mascaran och läppstiftet var utsmetat. Susanne försökte sammanfatta läget för sig själv för att få ordning på tankarna och fatta rätt beslut. Mårten Andersson, partiledare för Ny framtid, var död. Han hade kvävts vid deras lek under kvällen när hon tillsammans med Erika hade tagit struptag på den fastbundne mannen och hållit kvar det lite för länge. Det hela skulle nog betraktas som vållande till annans död enligt den rättspraxis som Susanne delvis själv varit med och utformat i sin roll som hovrättsdomare. Om man gjorde en ren juridisk prövning av händelseförloppet. Risken var dock stor att de ändå skulle bli dömda för mord eller dråp. Hur som helst skulle det sluta med fängelse. Deras liv skulle vara över. Efter att media från alla världens hörn hade ältat storyn fram och tillbaka. Tills allt var berättat hundratals gånger. En kvinnlig justitieminister och ett kvinnligt hovrättsråd som sexmördat en partiledare. Kunde det bli smaskigare? Knappast. Risken var också överhängande att man skulle upptäcka annat som Susanne gjort. Alla hon städat undan. Visserligen hade hon gjort samhället en tjänst som befriat det från dessa avskum. Men om inte Mårten Anderssons död ledde till en dom för mord skulle det...